Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleykümselam ve berekatuhu.
İnnelhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillah fehuvel muhted. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Thumma amma ba'd. För ahlen och sahlen, välkomna till denna temadag. Denna temadag som kommer att handla om muslimernas goda karaktär. Muslimernas goda karaktär som är någonting vi alla behöver jobba på. Vi kommer inshallah idag att gå igenom definitionen av god karaktär, exempel på god karaktär, exempel i våran profet Muhammad alaihissalam på god karaktär. Och vi kommer också avsluta med att nämna exempel på dålig karaktär. Och vi kommer sen nämna hur man kan förbättra sin karaktär. Och vi börjar med våran broder Abu Bilal, Abdul Halim, Abu Hana. Som inshallah kommer att inleda med att förklara för oss vad god karaktär är för någonting. Filiyat afaddal.
جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alla lovprisningar tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi sänder frid och välsignelse över profeten Muhammad ibn Abdullah salawat rabbi wa salamuhu alayh. Och vi vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi vittnar om att Muhammad sallallahu alayhi wa sallam är hans sista sändebud och profet, som skickades till mänskligheten som en nåd. Och efter att ha tackat Allah subhanahu wa ta'ala så vill jag tacka vår bror Abdul Wadud och er alla som har kommit idag. Och att jag fick möjligheten att ta del av den här temadagen. Stor ära att kunna få samarbeta och medverka med vår bror Abdul Wadud igen efter många år. Och en stor ära som sagt att få vara här. God karaktär. Som vår bror Abdul Wadud nämnde, vad är god karaktär? Jag tänkte att vi nämner till att börja med hur de lärda har definierat ordet khuluq eller akhlaq på arabiska. Från ett språkligt perspektiv och sedan från ett islamiskt perspektiv. Om vi börjar med det språkliga så är alltså ordet karaktär eller gott uppförande, som man kan också kalla det, ordet khuluq. Akhlaq är plural av ordet khuluq. Och det är ett ord som beskriver människans läggning och den individuella fallenhet hon skapats med. Det syftar också på hennes livsmönster och hennes uppförande. Och al-akhlaq från ett islamiskt perspektiv, det syftar på den fasta inre läggningen som en spontana handlingar har som utgångspunkt. Det är det här instinktiva dragen som både kan visa sig medvetet eller komma fram mot ens vilja. Men det första vi måste förstå, mina bröder och systrar i islam, det är att hur man än vrider och vänder på definitionen av god karaktär och hur många exempel man hämtar från folk och deras goda egenskaper, så kan ingen överträffa den goda karaktär som vår ädla och älskade profet sallallahu alaihi wasallam hade. Och han i sig själv, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, utgör den bästa definitionen på begreppet god karaktär. För honom hade vi uppoffrat våra mödrar och våra fäder. Han är den bästa människan som vandrat på denna jord. Och om honom säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. I Allahs sändebud har ni förvisso ett gott exempel att följa för den som ser fram emot mötet med Allah och mot den yttersta dagen och som ständigt låter sig minnas Allah. Allah säger vidare i surat al-Qalam: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ja, du, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besitter sannoliken en prominent karaktär. Och hur beskrevs han sallallahu alaihi wasallam? Hur beskrevs han av sin första hustru Khadija bint Khuwailid när han kom tillbaka från berget Hira och hade fått den första uppenbarelsen från Allah subhanahu wa ta'ala och var rädd att han hade blivit besatt? Hon sa till honom: nej, oroa inte dig. Vid Allah, Allah subhanahu wa ta'ala skulle aldrig lämna dig i sticket. För du är mån om dina släktband och du är sannfärdig i ditt tal. Och du tar på dig ansvar för andra. Och du är givmild mot dina gäster och du står alltid på sanningens sida. Så beskrev hon radiyallahu anha wa ardaha profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och vidare, hur beskrevs han av sin senare hustru Aisha radiyallahu anha efter Khadija hade gått bort? När hon frågade om profeten sallallahu alaihi wasallams karaktär eftersom hon stod honom närmast. Jo, som det har rapporterats i Muslim, svarade hon: kana khuluquhu al-Qur'an yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridah. Hans karaktär var Koranen. Hans karaktär var Koranen. Han behagades av det som Koranen befaller och han blev arg över de handlingar som Koranen förbjuder. Och i Tirmidhi, rahimahullah, sunan al-Tirmidhi, finner vi en vidare beskrivning från denna ädla moder till de troende, Aisha radiyallahu anha. Abu Abdullah al-Judali radiyallahu anha, han frågade Aisha om profeten sallallahu alaihi wasallams karaktär. Och hon svarade: profeten var inte ful i mun och han betedde sig aldrig oanständigt. Och han höjde aldrig rösten nere på marknaderna. Och aldrig gengäldade han med någonting ont. Utan han brukade förlåta och ha överseende med folk. Och det är precis så som Allah subhanahu wa ta'ala befallde honom sallallahu alaihi wasallam i surat al-A'raf. När Allah subhanahu wa ta'ala beordrade: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ha överseende och uppmana folk till allt gott och vänd dig bort från de ovettiga. Imam al-Mufassirin Abu Ja'far Muhammad ibn Jalil al-Tabari rahimahullahu ta'ala, han säger som tafsir till denna vers: här befaller Allah subhanahu wa ta'ala sin profet sallallahu alaihi wasallam att ha överseende med folk när de felar mot en och att uppmana folk till det goda som Allah har stiftat i islam och att hålla sig borta från dem som för ett ignorant beteende. Och ännu en av profeten sallallahu alaihi wasallams hustru Safiya, hon beskriver Allahs sista sändebud som följande: aldrig såg jag någon som hade bättre karaktär än Allahs sändebud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tittar vi sedan djupare på det praktiska huvudbudskapet i profeten sallallahu alaihi wasallams kall till islam, finner vi att ett gediget kall till gott uppförande och god karaktär var kärnan i det han kallade till. Hos al-Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala finner vi att Abu Huraira har rapporterat från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sade om sitt karaktärsbudskap: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكن أنا الرواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Jag har visserligen skickats för att fullända all god karaktär. Jag har sannoliken skickats för att fullända all god karaktär. Vidare finner vi också i följande berättelse från Ibn Abbas radiyallahu anhu. Han sa att när Abu Dharr, den kända sahabin Abu Dharr radiyallahu anhu, när han hörde talas om att profeten sallallahu alaihi wasallam hade skickats i Mekka så sa han till sin bror: rid till den där dalen och skaffa dig information åt mig om denna man som hävdar att han har fått uppenbarelser från himlen. Hör vad han har att säga och kom sedan tillbaka till mig. Då reste hans bror iväg tills han kom fram till Mekka och hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga så. Sedan återvände han till Abu Dharr och sa till honom: وجدته يأمر الناس بخلو وجدته. Jag fann att han anbefallde folk med att ha god karaktär och gott uppförande. وجدته يأمر بمكارم الأخلاق. Jag fann att hans kall utgjordes och byggdes på att han kallade folk till att ha gott uppförande och god karaktär. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gav detta råd till Mu'adh ibn Jabal när han skickade honom för att göra da'wah till islam i Yemen. Han sa till honom: wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Och uppför dig gott mot folk och ha en god karaktär.
Jazakallahu khairan ala hadha tawdih, denna klargörelse. Kanske du kan berätta lite grann om vad är dygderna och belöningen för att ha god karaktär? Vad har ni för slags status i islam? Och vad är det man får ut av att ha denna goda karaktär?
Jo, dygderna av god karaktär är många. Men låt oss nämna en del genom att bekanta oss med diverse hadither som här kommer att följa. Abdullah ibn Amr radiyallahu an, när han beskrev profeten sallallahu alaihi wasallam, precis som Aisha radiyallahu anha, sa han: profeten sallallahu alaihi wasallam var varken ful i mun eller hade ett oanständigt beteende, utan han brukade alltid säga: den bästa av er är den som har godast karaktär. Se på denna dygd: den bästa av er är den som har godast karaktär. Och Abu Dharr berättade att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: inna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa. Den som kommer att vara mig närmast på domedagen är den av er som har godast karaktär. Och vilken är den plats som vi alla vill uppnå? Vilken är den plats som vi alla utan undantag vill uppnå? Det är såklart Jannah. Och vad är det som för en dit? Vilken praktisk handling för en dit? Jo, god karaktär. Abu Huraira radiyallahu an berättar att Allahs sändebud sa: det som mest orsakar folks tillträde till paradiset är Guds fruktan och god karaktär. Aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannah taqwa Allah wa husn al-khuluq. Vidare sa profeten sallallahu alaihi wasallam också: det finns inget som väger tyngre i den troendes vågskål på domedagen än god karaktär. Och Allah hatar förvisso den som beter sig uselt och oanständigt.
Så sammanfattat av det du sa så förstår man att den bästa muslimen, den bästa av de troende, är den som har den bästa karaktären. Och vi förstår att den som kommer vara närmast profeten Muhammed alaihissalam och har den unika plats på domedagen är de muslimer som har den bästa karaktären. Och vi förstår att den goda karaktären är det som leder människan in till paradiset. Det målet som alla muslimer strävar efter att uppnå. Och vi förstår också att en vågskål som vi vill fylla på domedagen fylls med denna goda karaktär. Finns det också några frukter som man kan få ut av denna goda karaktär?
Jo, frukterna av god karaktär och dygderna av god karaktär är ju väldigt lika. Men vi kan ju nämna följande hadith som Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala håller vara hasan. An Aisha radiyallahu anha: inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'im al-layl wa sa'im an-nahar. Aisha berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: en man kan med sin goda karaktär säkerligen uppnå samma status som den som står i bön om natten och fastar om dagen. Man kan alltså med sin goda karaktär få ut det frukter utav belöning som den som står i bön under natten och fastar under dagen.
När vi nu har förstått hur viktigt det är med god karaktär och belöningen av god karaktär, så kanske det passar att vi nämner också exempel på god karaktär, så att vi inshallah kan implementera det som vi hör och uppnå denna stora belöning. Så om du kan nämna några exempel på god karaktär.
Som exempel på god karaktär kommer följande hadith på tankarna. Och det är en hadith som har rapporterats av Abu Daud i hans sunan, också från Aisha radiyallahu anha, som sa: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha balagahu an rajul shay lam yaqul ma balu fulan yaqul walakin kana yaqul ma balu aqwamin yaquluna. Och det här kan man översätta som att när profeten sallallahu alaihi wasallam fick reda på att en man hade sagt någonting, så att istället för att ställa den här personen till rätta och nämna honom vid namn, så sa inte profeten sallallahu alaihi wasallam: vad är det med den här personen, eller vad är det med den här personen att han säger si eller så och nämner honom vid namn? Utan profeten sallallahu alaihi wasallam sa då istället: vad är det för fel på folk som säger si eller som säger så? Så från profeten sallallahu alaihi wasallams goda karaktär var att han inte ville väcka anstöt hos någon person individuellt när de hade felat, utan han kunde ställa sig och prata mer allmänt och tillrättavisa allmänheten, och så därmed omfattar han den specifika individen utan att såra denna eller utan att väcka anstöt hos denna. Också i hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver de olika graderna av iman, så är utan tvivel den största och högsta graden av al-iman qawlu la ilaha illallah. Men sen beskrev han att den lägsta omfattas av ett karaktärsdrag. Och om du har detta karaktärsdraget, så kan du i alla fall vara säker på att du har kvar tro i ditt hjärta. Och då sa han sallallahu alaihi wasallam: imatatul adha anit tariq. Att flytta bort ett skadligt föremål från vägen. Det är den lägsta nivån av al-iman. Och har man inte den, då är man illa ute. Kan man inte ens ha den fina karaktären att flytta på ett skadligt föremål som ligger i vägen för någon på gatan och låta det vara där, kanske brutet glas, krossat glas som kan skada någon som går förbi, eller något annat sten som någon kan snubbla på. Det är det absolut enklaste man kan göra. Och det tillhör iman och det tillhör god karaktär.
Jazakallahu khairan. Inshallah, om du kan fortsätta nämna lite exempel. Att le mot en muslim. Att le. Är det någonting som har uppmuntrats i islam?
Jo, faktiskt. Det är utan tvivel ett gott karaktärsdrag att möta folk med ett leende på läpparna. Och man ska aldrig se ner på någon god handling. För profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Se aldrig ner på någon god egenskap eller någonting gott, även om det skulle vara så lite att bemöta din broder med ett leende på läpparna. Och att möta din bror med ett leende på läpparna, det anses som sadaqa. Det anses som en välgörenhet. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. Och det är en hadith som har rapporterats av al-Imam Tirmidhi. Att le framför din bror är en välgörenhetsgåva. Likadant finner vi att Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu an, han beskrev profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: sedan jag accepterade islam negligerade profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig mig, och han såg mig aldrig utan att möta mig med ett leende på läpparna. Vi kan se hur detta påverkade Jarir och hur stolt han var över att berätta om denna fina egenskap. Ett leende kan göra folk bekväm med dig. Ibn Aqil brukade säga: gladhet ger ro åt andra sinnen och gör att du blir omtyckt av dem. Men förargelse gör raka motsatsen. Så när du möter folk med ett leende, då gör du dem bekväma och får dem att glömma sina problem. Ja, det kan till och med motivera dem till att göra någonting gott. Det kan även hända att de medför denna glädje till sina hem. Allt detta hör till goda handlingar och välgörenhet. Men tänk om du skulle möta folk med ett förargat ansikte. Vad blir resultatet? Det blir raka motsatsen. Leende leder till vänskap och omvandlar fientlighet till kärlek. Det ger dig ett gott rykte och folk nämner dig alltid med ett gott ord. Och det sades till Al-Itabi, som alltid brukade möta folk med ett leende på läpparna. Det sades till honom: du möter alla som du ser med ett glatt humör. Då sa han: på så sätt botar jag ovänskap med det enklaste medlet. Och jag får nya bröder med minsta möjliga ansträngning. Subhanallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam beordrades också direkt från över de sju himlarna att vara mjuk mot folk i sin omgivning när han kallar till islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Genom nåd från Allah var du Muhammad sallallahu alaihi wasallam mjuk mot dem. Men om du hade varit sträng och hårdhjärtad skulle det helt visst ha övergett dig.
Skulle vi kunna få höra lite exempel på hur man kan, eller vikten av att ha god karaktär jämt emot vissa människor, till exempel de yngre, de äldre, sina föräldrar, sin fru eller frun jämt emot sin man? Vad är det här för status i islam?
Ja, vi kan ju börja med godhet mot föräldrar. En man kom ju till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ya Rasulallah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuk. Och denna hadith finner vi i Sahih Muslim. Att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ya Rasulallah, vem har störst rätt till mitt goda sällskap? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: din mor. Då sa han: och sedan vem? Han sa: din mor. Han sa: sedan vem? Han sa: din mor. Och sedan vem? Sedan din far. Här ser man rättigheten som våra mödrar har över oss. Och våra fäder också. När det gäller respekt mot äldre, mina bröder och systrar, och barmhärtighet mot barn, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: laysa minna man lam yuqir kibarana wa yarham sigarana. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den person hör inte till oss som inte respekterar sina äldre och är snäll mot sina yngre. Och när det kommer till vikten av god karaktär mellan makarna, och att det är något som man ska söka som egenskap hos en blivande fru eller blivande man, då nämner Allah subhanahu wa ta'ala: wa'ashiruhunna bil ma'ruf. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Detta är beträffande ens hustru eller hustrorna, fruarna. Jag lev med dem. Jag lev med dem så som tillbörligt är. För om ni ogillar dem, må det vara att ni ogillar något ur vilket Allah frambringar mycket gott. Och Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nämner angående Allahs sägande: så som tillbörligt är, Det betyder alltså för ett gott tal mot dem, mot era fruar. För ett gott tal mot dem och försköna er i både handling och utseende så mycket ni kan. Precis som ni behagar, ni män, precis som ni behagar det samma från dem. Från era fruar. Det är alltså en ömsesidig ansträngning. En ömsesidig ansträngning, det är en gemensam kamp. Att kunna leva i god samlevnad så som tillbörligt är. Och i Tirmidhi och Ibn Majah finner vi att Aisha radiyallahu anha sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den bästa av er är den som är bäst gentemot sin familj. Och jag är den bästa av er alla mot min familj. Då måste vi följa profeten sallallahu alaihi wasallams exempel. Och när det gäller giftermål och äktenskap och de karaktärsdrag som man söker i sin blivande fru, som en syster söker i sin blivande man, då kan vi bekanta oss med den hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خُلُقَهُ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Om någon vars religion och karaktär ni är nöjda med kommer för att fria, då ska ni gifta honom. Gör ni inte det kommer det uppstå prövningar och stort fördärv i landet. Subhanallah, det kan vi se. Det kan vi tydligt se, mina bröder och systrar. Så när någon kommer och vill fria och besitter en god karaktär och har god religion, då ska man inte tveka. Man gör salat al-istikhara, söker samråd. Och sen låter man äktenskapet gå vidare. Gör man inte detta finns det risk att det sprids fördärv i landet och uppstår många prövningar. Men å andra sidan, tittar vi på den dåliga karaktären, tittar vi på den dåliga karaktären inom ett äktenskap, så kan det gå så långt. Det kan gå så långt att ens bön inte ens besvaras på grund av det. Och skilsmässa, även om det är oomtyckt i islam, det kan bli rekommenderat, som vissa ulama säger. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en hadith som har rapporterats att tre typer av personer åkallar Allah subhanahu wa ta'ala utan att deras bön besvaras. Och en av dem är en man som har en kvinna med dålig karaktär och som inte skiljer sig från henne. Men det betyder givetvis inte att man ska påskynda en skilsmässa så fort man ser ett dåligt karaktärsdrag hos sin fru. Och ingen kvinna ska be om skilsmässa så fort hon ser ett dåligt karaktärsdrag, bara ett dåligt karaktärsdrag hos sin make. Utan man måste ha tålamod. Och man måste kunna uppskatta det goda och ha överseende med det onda. Så länge det inte stiger till den grad där hela äktenskapet präglas av dålig karaktär. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa: en troende man ska aldrig hysa förakt för en troende kvinna. Om han inte tycker om ett av hennes karaktärsdrag så finns det andra karaktärsdrag som han behagar. Och när det kommer till givmildhet mot grannar och gäster och att tiga när man inte har något gott att säga, så är det också karaktärsdrag som är värda att nämna. Abu Huraira radiyallahu an rapporterade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som tror på Allah och den yttersta dagen ska antingen säga något gott eller hålla tyst. Den som tror på Allah och den yttersta dagen ska vara givmild mot sin granne. Och den som tror på Allah och den yttersta dagen ska vara givmild mot sin gäst. Låt oss här nämna en faida från al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, som förklarar den första delen på denna hadith. Han sa: om man känner att man vill säga någonting, och detta är ett viktigt karaktärsdrag, mina bröder och systrar, om man känner att man vill säga någonting, då bör man först tänka sig för innan man yttrar sig. Ser man sedan att det ligger någonting gott i det man vill säga, då säger man det. Men om man tvivlar om saken, så håller man tyst till man känner att man har någonting gott att säga. Subhanallah. Se på denna fiqh som våra lärda från förr hade, rahimahum Allahu ta'ala.
Jazakallahu khairan.
tålamod, as-sabr, är det relaterat och länkat till god karaktär?
Utan tvivel, bror Abdelwadud, tålamod är en av de största och viktigaste egenskaperna som en muslim måste ha. Sabr har nämnts i Koranen nästan 100 gånger. Och vad är sabr för någonting, om man tittar på definitionen? Hur definierar man tålamod? De lärda inom islam och det arabiska språket har gett följande definition på ordet tålamod. Wa habsu an-nafsi 'an at-tasakhhuti wal-lisani 'an ash-shakwa wal-jawarih 'amma la yanbaghi fi'luh. Att kunna hindra sig själv från att bli arg och att hindra tungan från att klaga och att hindra kroppen från att bete sig dåligt. Är man en troende muslim ska man därför ha tålamod när man tycker något är svårt, och man måste vara tacksam när man har det bra. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en underbar hadith. Jag säger underbar för att han använder ordet underbar i hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: så underbar den troende situation är. Vad som än händer honom eller henne, så är det någonting bra. Och detta är något som endast den troende får uppleva. Hur får den troende uppleva det här? Jo, om något händer honom, sa profeten sallallahu alaihi wasallam, om något gott händer honom, tackar han Allah och då blir förhållandet bra för honom. Och om något dåligt händer honom, då har han tålamod, sabr. Och då är detta också någonting bra för honom. Så detta är ett tillstånd som endast den troende får smaka på. För de av er som har varit kuffar och har varit icke-troende som jag innan, ni vet hur det kändes. När någonting ont träffar en, man vet inte var man ska vända sig. Det är som hela världen rasar i sönder framför en. Man kan inte uppskatta att det här är förutbestämt av Allah subhanahu wa ta'ala och ha tålamod så att situationen blir bättre för en. Det första man gör är att man klagar med tungan, man beter sig dåligt med kroppen och kan inte kontrollera sig och behärska sig. Och tålamod är ett karaktärsdrag som Allah subhanahu wa ta'ala skänker en framgång med i allt man gör, både i denna värld och i livet efter detta. När Allah beskriver ett rättfärdigt folk som levde för länge sedan, så sa han: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Och vi gjorde detta folk till rättfärdiga ledare som ledde sitt folk i enlighet med våra bud. När det vad? Jo, när det hade tålamod och hade stark tro på våra budskap. Är översättning av innebörden på versen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Och vi ska låta dem som har tålamod få sin belöning för de finaste handlingar som de brukade göra. Så när man har tålamod får man sin belöning i nästa liv av Allah subhanahu wa ta'ala utan att man ställs till svars för det dåliga man har gjort. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. De som har tålamod ska få sin belöning utan att ställas till svars för något. Och därför sa profeten sallallahu alaihi wasallam att tålamod är den bästa gåvan man kan få i detta liv. Han sa sallallahu alaihi wasallam: ingen kan få en gåva bättre och större än tålamod. Så ta med er detta karaktärsdrag efter dagens tema dag inshallah ta'ala. Sabr.
Nej. Jag tror det blir omöjligt att ha resterande karaktärsdrag om man inte har tålamod. Till exempel att vara modig. Hur ska man vara modig om man inte har tålamod? Då ger man upp. Hur ska man vara ärlig om man inte har tålamod? Att alltid vara ärlig och kriga med att vara ärlig. Den som inte kan ha det här tålamodet kommer till slut att ljuga. Att vara generös. Att ha alla dessa goda egenskaper kräver ju tålamod i längden. För ni talar om god karaktär, det är inte någonting man ska ha under en sammankomst, utan det är någonting man ska ha hela livet. Så tålamod är otroligt viktigt. Att en person har sabr och att han försöker behärska sig själv och härda i att ha dessa goda egenskaper som brodern talar om. Vi har också en annan egenskap som vi önskar att du kan belysa, och det är egenskapen av al-haya, blyghet. Hur är den relaterad till god karaktär?
Först och främst så finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: al-haya'u min al-iman. Så det är väldigt viktigt att vi känner till det. Först och främst, al-haya'u min al-iman. att vara blyg, det hör till iman, det hör till ens tro. Och tappar man denna tron, tappar man denna, detta karaktärsdrag som hör till tron, då tappar man allt gott beteende. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa ju en autentisk hadith: "Idha ma tastahi fasna' ma shit." Har du ingen blyghet, har du ingen skam, ja, då kan du göra vad du vill. Då finns det ingenting som håller tillbaka en. Så utan tvivel är karaktärsdraget av att vara blyg och ha blyghet otroligt viktig i detta ämne om akhlaq. Det hör till iman, och utan detta karaktärsdrag så förlorar man mycket av det goda beteendet.
Nej.
Om inte allt.
Så. Vi har också ett tawadu och sidd. Dessa två egenskaper. Ödmjukhet och ärlighet.
När det kommer till ödmjukhet så vet vi ju att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man tawada'a lillahi rafa'a." Att den som visar ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala, honom upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Han höjer honom i status. "Man tawada'a lillahi rafa'a." Och eftersom vi inte har så jättemycket tid kvar innan pausen, så fortsätter jag med nästa karaktärsdrag, som var ärlighet och sannfärdighet i tal. Islam befaller ju allt gott och förbjuder allt ont. Att man ska vara, Islam befaller ju att man ska vara hederlig och hålla sig borta från allt som är oanständigt och oförskämt. Att man alltid ska tala sanning och hålla sig borta från lögn. Allah subhanahu wa ta'ala säger ju: "Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah." Ni som har antagit tron, frukta Allah subhanahu wa ta'ala och säg alltid det som är riktigt. Och i en annan liknande vers säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Ni som har antagit tron, frukta Allah och var alltid bland de sannfärdiga.
Skulle du nämna om det här högtiden?
Ja. Nej, jag tror inte.
Okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle nämna, relatera till detta, någonting som vi kommer att finna senare inshallah i Abdul Wadouds tal, som relaterar till just sannfärdighet och hur många i samhället idag faller i brist. Nej, ska jag nämna det? Sked inshallah. Nej, jag tänkte på att det var ju bara en vecka sedan som det var den 1 april. Och vad brukar folk göra då? De ljuger. De ljuger, de luras och de bedrar. Ni kommer ihåg den gamla ramsan: "April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill." Ja? Så höll man på när man var liten. Man växte upp med att tycka att det var någonting gott och bra att ljuga den 1 april. Till och med dagstidningar och nyhetssändningar brukar alltid inkludera en falsk nyhet eller en falsk rubrik som vilseleder människorna. Den 1 april. Vad är det då som gäller för oss som muslimer och våran akhlaq när det kommer till sannfärdighet? Vissa säger: "Ja, men det är okej att ljuga, det är ändå bara på skoj." Så säger vissa: "Det är okej att ljuga, det är ju bara på skoj." Men då måste man förstå att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqawm. Wailun lah, wailun lah." 3 gånger varnade profeten sallallahu alaihi wasallam i Sunan Abi Daud. Han säger att hårt straff väntar de som ljuger i sitt tal bara för att få folk att skratta. Ett hårt straff väntar dem. Ett hårt straff väntar dessa. Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an har nämnt att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, som rapporterats i Sahih Bukhari, att ni ska alltid tala sanning, för att tala sanning leder till fromhet, alltså till gudfruktighet. Och fromhet leder till Janna. Och en person kan fortsätta att tala sanning tills Allah skriver upp honom som en av dem som är fulla av sannfärdighet. Siddiq. Men i motsats sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Men håll er borta från lögn. För lögn leder till syndaktighet. Och syndaktighet leder till helvetet. Ja, en person kan fortsätta att ljuga tills Allah skriver upp honom som en av dem som är fulla av lögnaktighet. Och Abu Hatim, rahimahullahu ta'ala, nämner som en tafsir till den här hadithen att Allah har gett tungan företräde framför resten av kroppsdelarna. Och han har höjt dess status och klargjort dess dygd. Detta genom att han har låtit tungan vara den del av kroppen som uttrycker tron på Allah subhanahu wa ta'ala och tron på tawhid. Det är därför inte passande, mina bröder och systrar, säger han. Det är inte passande att en person gör det till en vana att låta detta instrument uttala lögn. Tvärtom måste man alltid värna om sin tunga och hålla sig till att tala sanning och säga sådant som kan gynna en i detta liv och i nästa. Detta är för att tungan, den rättar sig efter vad den har gjorts van vid. Har den gjorts van vid att tala sanning, så talar den sanning. Och har den gjorts van vid att ljuga, så kommer den att tala lögn. Och som en vis poet, en gång sa i en bit poesi: عود لسانك قول الخير تحظى به إن اللسان لما عودت معتاد عودت معتاد موكل بتقاضي ما سننت له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. Att du ska alltid säga till att du gör det en vana för din tunga att uttala gott, för då får du ta del av denna godhet. För sanningen, för tungan kommer att bli van vid det som du gör tungan van vid. Den rättar sig efter den vana som du ger tungan. Så du måste alltid vara aktsam vad du väljer att säga och vara aktsam vilka vanor du ger dig själv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa om den här tungan: den som kan garantera mig att behärska det som finns mellan hans kinder och det som finns mellan hans ben, honom garanterar jag tillträde till paradiset. Subhanallah. Och när Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi sa det, Allah sände bud: vad är det du mest fruktar för mig? Då svarade han: denna. Och så grep han tag i sin tunga. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. En sann muslim är en vars tunga och hand andra muslimer kan känna sig säkra från. Vidare finner vi också, eller det är något som Abdul Wadud inshallah kommer att nämna när han talar om motsatsen till god karaktär, så kommer han att nämna hur farligt det är att ha egenskaper av lögnaktighet och hyckleri. Men om du med din tillåtelse kan jag ju nämna den hadithen som avslutning på just kategorin sannfärdighet som en god, som ett gott karaktärsdrag i islam. Och det är ju när profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som besitter motsatsen till sannfärdighet blir en av de fyra karaktärsdrag som en hycklare besitter. Och det är när profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som besitter följande fyra egenskaper är en sann hycklare. Och den som besitter en av dessa egenskaper har då en av hyckleriets egenskaper ända tills han gör sig av med den. Och de här fyra är att när han anförtros något så sviker han. När han talar så ljuger han. När han lovar bryter han sitt löfte. Och när han debatterar brister han ut i ilska. Så tänk då att en av de här egenskaperna är att när hycklaren talar så ljuger han. När den troende talar ska han tala sanning. När han lovar ska han hålla sitt löfte. När han debatterar och argumenterar ska han inte brista ut i ilska. Och när han anförtros någonting så bevarar han saken och sviker inte personen som har anförtrott honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa slutligen i detta ämnet som jag nämner: kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami'. Det räcker som lögn för en person att återberätta allt som han hör. För att om du återberättar allt som du hör, varje dag så hör vi saker som är sant och vi hör saker som är som är lögner. Så om vi berättar allt som vi hör varje dag, om vi återberättar allt som vi hör varje dag, så är det oundvikligt att vi också kommer att tala lögn. För det är alltid någonting osant som vi hör i vår vardag. يمكن طولت عليكم.
سبحان الله. فيكم också tänka på hadithen där profeten Muhammad عليه الصلاة والسلام första gången han skulle berätta för folket i Mekka om islam. Och han sa, vad skulle ni säga om jag säger att en fiende kommer bakom berget? Och vad de sa för någonting? Ma jarrabna alayka al-kadhib. Yani vi, du har aldrig ljugit, vi skulle tro på det. Och då så sa han, jag är en varnare och jag berättar för er om Allahs straff. Ni känner till hadithen. Men just det här ordet, att profeten Muhammad al-Isatussalam, 40 år gammal, och folket, hans folk säger att aldrig har vi sett dig ljuga. Vare sig före han var profet eller efter att han blev profet. 63 år av ärlighet. Och till och med Abu Sufyan som var kafir när han mötte kungen Herakl. Han sa, jag skämdes. Jag ville ljuga. Som kafir, han ville ljuga om profeten Muhammad s.a.w. Men han sa, vi skäms. Ni kafir, dricka statyer och skämdes för att ljuga. Och idag Allah al-Musta'an, man ser muslimer som ljuger hur lätt som helst. Allah al-Musta'an.
Ska vi hoppa över den?
Nej. Vi skulle önska, Abu Bilal, om du kunde avrunda med att nämna vikten av att ha bra karaktär i det här samhället. Vikten av att en muslim har den här goda karaktären i det svenska samhället.
Jo, när man nämner vikten av att ha bra karaktär i detta samhället så kommer man att tänka på Ibn Taymiyyahs rahimahullahs utlåtande att han nämner i Aqidat al-Wasitiyah och Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah är ett folk som alltid uppmanar till god karaktär. Och vi är Ahlus Sunnah som lever i Sverige. Så varför är det så viktigt att igen betona hur absolut nödvändigt det är att ha gott uppförande och god karaktär? Jo, för att gott uppförande och god karaktär leder till ett gott intryck hos andra. Och dåligt beteende ger ett dåligt intryck hos andra. Och särskilt här i Sverige där vi är muslimer och lever och födda och uppvuxna i ett icke-muslims land. Här är det extra viktigt att vi ger ett gott intryck av islam. För islam är religionen som förespråkar det absolut godaste uppförandet och den absolut godaste karaktären. Och det är att inte dyrka och hänge sig någon förutom Allah subhanahu wa ta'ala och vara god mot sina föräldrar och ha ett gott och respektfullt uppförande mot alla människor, även djur och natur. Vi är därför som ambassadörer och representanter för vår religion, mina bröder och systrar. Vi representerar den här i Sverige. Vi måste därför vara mjuka och trevliga i vårt beteende. Annars ger vi ett dåligt intryck av oss själva som muslimer och ännu värre ett dåligt intryck av vår vackra religion, al-Islam. Al-Islam som är sanningen från universums skapare, som man har välsignat oss med genom sin ädla profet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Och tänk på att ett gott första intryck är otroligt viktigt. För det är det första intrycket hos folk som är mycket, mycket svårt att förändra. Och ni vet ju att det säger så här att man kan aldrig få en andra chans att ge ett första intryck. Man får aldrig en andra chans till att ge ett första intryck. Så det första intrycket, det är det första intrycket, men även alla intryck som vi ger. Men det är det första intrycket som ständigt sätter sig i folks sinnen och minnen, mina bröder och systrar. Och tänk om man för ett sånt gott uppförande att någon blir muslim på grund av hur man beter sig och uppför sig. Tänk vilken belöning du skulle få från Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alayhi ash-shams wa gharabat. Och i en annan rapportering, fa wallahi la an yahdi Allahu rajulan bik khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Och det är alltså, om Allah subhanahu wa ta'ala vägleder genom dig en enda person, så är det bättre för dig än allt som solen har stigit upp över och gått ner över i väst. Och i en annan rapportering så svär profeten sallam vid Allah att om Allah vägleder genom dig en enda person, så är det bättre för dig än att äga dyra röda kameler, som var det dyraste och finaste att ha på den tiden. Nu nämner jag de här exemplen inshallah, även om broder Abdulwadud kommer fortsätta att ta vidare exempel på hur farligt det kan vara att ge ett dåligt exempel. När jag satt en gång på biblioteket i Örebro, till exempel, som ni vet, på ett bibliotek så ska det alltid vara tyst. Pensionärer sitter och läser tidningar universitetsstudenter sitter och studerar, folk läser böcker. Jag sitter där och tittar i en bok och det är knäpptyst. Och helt plötsligt så hör man på andra sidan biblioteket, bakom hyllorna, så man kan inte se vem det är, man hör höga tjejröster, höga tjejröster. De svär och de använder fula ord. Och deras röst sträcker sig ända bort till andra sidan av biblioteket där jag sitter. Jag ser hur pensionärernas huvud tittar uppåt och undrar vem det är som för det här talet. Jag tänkte så fort de kommer förbi här nu, efter man får se, så fort de framträder bakom hyllorna, så kommer det säkert att vara kanske några icke-muslimska tjejer med olika så här, unga tjejer från högstadiet eller någonting. Inte i min vildaste tanke skulle jag kunna föreställa mig att när 3-4 tjejer trädde fram bakom bokhyllorna, så var det muslimska tjejer med hijab. Det gav ett otroligt dåligt intryck. Och jag såg ansiktsminen hos pensionärerna som satt där och läste tidningen. Jag skämdes i den stunden för mina muslimska systrar. Och likadant våra muslimska bröder. Det är ett annat exempel jag hörde från vänner och bekanta som jag litar på. De nämnde att en icke-muslimsk busschaufför en gång sa till en skolelev på fredagen innan han skulle gå hem. Han sa, ha en trevlig helg. Så svarade han, håll käften. Vi är muslimer, vi hälsar inte sådär på varandra. Vad är det där du säger? Vi har inga sådana hälsningar i vår religion. Så gick han av bussen. Kan du tänka dig vad middagssamtalet blev den kvällen hemma hos den här svenska busschauffören och hans familj? De här muslimska ungdomarna vet inte hur man ska bete sig. De vet inte hur man ska uppföra sig. Det är så han kommer att tänka. Subhanallah, mina bröder och systrar. Vet vi inte att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med följande i Koranen? وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. När ni får en hälsning, hälsa då tillbaka med en bättre hälsning eller besvara den jämlikt. Allah håller räkning på allt. Och detta gäller även om personen ger dig en hälsning, även om en person som inte är muslim ger dig en hälsning. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. Om faraon hade sagt till mig, med Allah välsigna dig, så hade jag svarat och dig med. Ser ni, en muslim ska vara rättvis och alltid ha ett gott uppförande, alltid ha god karaktär. Allah håller räkning på allt och han belönar oss även för våra hälsningar. En man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa assalamu alaikum. Profeten sallallahu alaihi wasallam svarade wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. När mannen hade satt sig ner så sa profeten profeten sallallahu alaihi wasallam sa wa alaikum salam. Mannen satte sig ner, profeten sallallahu alaihi wasallam sa 10. Alltså 10 hasanat. 10 hasanat fick man för att man svarade på hälsningen och sa wa alaikum salam. En annan man kom och sa salam alaikum, sa wa alaikum salam wa rahmatullah. När han hade satt sig ner så sa han 20 hasanat. Den tredje mannen kom och sa salamu alaikum. Han sa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. När han hade satt sig ner så sa profeten sallallahu alaihi wasallam 30 hasanat. Bara för att ge tillbaka en hälsning med bättre än det som man själv blev hälsad. Nu kanske ni tänker på hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade oss att enda säga wa alaikum till icke-muslimer när de säger assalamu alaikum. Men de lärda inom islam har förklarat att detta endast är när man hör eller fruktar att icke-muslimen förvränger eller ändrar hälsningen. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam var ute och gick med Aisha radiyallahu anha och några judar kom och hälsade, och istället för att säga assalamu alaikum så sa de assalamu alaikum, må döden vara med dig. Eller må döden vara med er, rättare sagt. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam wa alaikum, med er också. Det är för att de förvrängde hälsningen. Men säger en icke-muslim tydligt assalamu alaikum och önskar dig gott genom hälsningen, då svarar man på hälsningen även om han inte är muslim. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Vidare kan vi ta lärdom när det gäller god karaktär. Vi kan ta lärdom av vad som följer i berättelsen. Aisha blev jätteupprörd över judarna för att hon älskade Allah och profeten och islam. Så hon förlorade sitt lugn och blev rasande och började fördöma judarna med förbannelse och kraftord. Då tillrättavisade profeten sallallahu alaihi wasallam henne genom att säga mahlan ya Aisha. Ta det lugnt Aisha. Du måste vara mjuk i ditt sätt. Du får inte vara för hård eller otrevlig. Hörde du inte vad de sa? Och hörde du inte vad jag sa? Jag svarade dem och Allah besvarar min bön mot dem, men han besvarar inte deras bön mot mig. Subhanallah, ya ikhwan. Och om någon leds på rätt väg eller gör någonting gott på grund av våran karaktär, våra goda karaktär, folk följer oss i det, då får man samma belöning som de som efterföljer oss får, utan att någonting förminskas i vår belöning. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som visar ett gott exempel i islam får samma belöning som alla som följer det, utan att deras belöning förminskas. Men den som visar likadant, den som visar ett ont exempel, han får bära samma synd som alla som följer det. Och glöm inte att profeten sallallahu alaihi wasallam i Medina hade en granne som var jude, som han brukade besöka sallallahu alaihi wasallam. Också någonting som vi måste tänka på när det kommer till gott uppförande. Någonting jag brukar avsluta med när jag nämner da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala genom gott uppförande. Det är världens största muslimska land, Indonesien. Världens största muslimska land. Över 200-250 miljoner muslimer som kom till islam genom det goda uppförandet och den goda karaktären som handelsmännen, de muslimska handelsmännen, kom till dem med när de besökte dem för att föra handel med dem när de kom med sina skepp och sina båtar. Ett helt land som idag är muslimer baserat på den da'wa de fick genom handelsmän och affärsmän som kom och besökte dem. Och subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallahu khayran wa barakallahu fiik.